Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, det sportälskande företaget som via appar och smarta datasystem gör att ni slipper pappersjobb och tungrodd administration. Om du jobbar med bygg, el, måleri, larm, glas, golv, plåt, VVS eller någon annan hantverksbransch. Gå in på hantverksdata.se så finns lösningarna där.
298 minuter hade Torontos anfallare Tiger Williams under en säsong i slutet av 70-talet som seriens mest utvisade spelare.
Börje Salmings gamla lagkompis ju förresten. Jag har väl hört vårt möte med Salming i sporthuset avsnitt 290 och 291 har han gjort om hur det var med ishockeyn i Nordamerika på den tiden.
Och Tiger Williams är NHLs totalt mest utvisade spelare genom tiderna.
16 år och 298 dagar så ung var Ansu Fati när han 2019 gjorde La Liga-debut för FC Barcelona. Fati som senare den hösten blev den yngste målskytten i hela Champions League-historien.
298 dagar var det, ja. Tänk att så kort tid gick det från mästartitel i Premier League för Leicesters manager Claudio Ranieri innan han säsongen efter fick sparken. 298 dagar från att ha lett sitt lag till en av de största sensationerna i fotbollseuropa i modern tid. Till sparken.
Ibland är det inte lätt att vara fotbollstränare. Och apropå en tränare som gjorde sensationell succé. Snart börjar ju fotbolls-EM och vid det senaste Europamästerskapet blev England utslaget i åttondelsfinalen av Lars Lagerbäcks Island. Den matchen sågs på TV av nästan hela den isländska befolkningen. Enligt BBC så var det endast 298 islänningar som valde att titta på något annat på TV än fotboll den kvällen.
Undrar vad de har för försvar. Vi hoppas nu att Janne Andersson kan leda det svenska landslaget till en succéfylld EM-turnering också, såklart. Janne som har kontrakt ända fram över nästa EM-slutspel, och det känns ju skönt med tanke på de mångmiljonbud som han fått från klubblag och andra landslag och som han kunde berätta om i Olof Lunds podcast avsnitt 298.
Ja, den går vi in och lyssnar på. Lund ligger lite före oss i spåren, men sporthuset tuggar på snart 300.
Här först avsnitt 298.
Välkomna, säger vi.
Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Ja, Lasse, var är vi idag?
Vi närmar oss ju en av Sveriges två EM-genrep. Kan man genrepa två gånger förresten? Men i alla fall, nämligen mot Finland. Vi sitter precis intill Friends Arena på intilliggande hotell och har det stora nöjet att ha en av Sveriges vassaste hockeypennor, vågar jag påstå. Mångårig geting på Expressen här, nämligen Magnus Nyström. Välkommen!
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Jag vet att du har en, det ser man i spalterna, du har en fäbless för motorsport. Men så det blir det säkert en skvätt utav. Men vi ska uppehålla oss allra mest vid hockey, såklart.
Kan peta in lite fotboll också. Jag tänker på från Eskilstuna. Kommande start 11 EM har ju två spelare från Eskilstuna antagligen.
Ja, just det. Ja.
Sebastian Känns Larsson. Väldigt fint i hjärtat.
Det är Sebastian Larsson och
Marcus Danielsson.
Ja, han är därifrån också.
Så det är ju Skogstorp från början.
Har du gjort någon intervju med honom i?
Nej, däremot hans släkting Mikael Danielsson, mångårig allsvensk spelare.
Ja, jag möter Lassi, det räcker en bit.
Ja, ja.
Men du säger vass hockeypenna, men du har ju varit, alltså, du har varit i TV en hel del. Vi har haft det i sändningarna på Kanal Plus. Och Simon, var du anställd på Kanal Plus till och med en gång i tiden? Eller var det egentligen?
Nej, det var olika frilansavtal in och ut och många svängar. Och du och jag har ju en minnesvärd sändning då jag diskuterade våldsam hockey med Petter Rundqvist och Niklas Wikegård samtidigt.
Det blev nästan slagsmål då faktiskt.
Ja, jag har aldrig varit så attackerad i en TV-studio som har de två båda samtidigt.
Så att genom att det är ju självklart så att ni kan ju inte på fullt allvar tro att om vi bara är 5 minuter för fighting får vi inte mer bråk.
Men lyssna nu Magnus, du har inte ens hört vad jag vill.
Finns det någon spelare i hockeyhistorien som fått så mycket stryk som Peter Forsberg? Hur ofta kastade han handskan och slogs?
Ja men lugn,
varför var inte hans känsla utan på tröjorna?
Han bredvid sig. Alltså nu går du in på NHL.
Men nu avbryter du mig igen. Avbryter du inte Peter? Du kan inte avbryta mig.
Men
säger att
våran liga.
Ja, men lyssna herregud. Ni säger så här, får jag prata färdigt? Ni säger så här, fighter uppstår för att känslorna utanpå tröjan är en fysisk sport.
Nu pratar du om NHL, jag pratar om elitserien.
Men då säger jag, om det vore så, så skulle det ju hända med flera olika spelare inblandade.
Har Wikegård någonsin haft sämre kroppsspråk än i den studion?
Nej,
han vände
fick lugna ner dem lite.
Vi hade ju en podd i och för sig med Jonas Eriksson och Niklas Wikegård där han också var en aning irriterad på mitt förhållningssätt till, och ditt också tror jag Tommy, till ishockeyns utveckling.
Borde ishockey bli mjukare? Vad säger Niklas Wikegård?
Jag håller inte med ett dugg. Samhället är så otroligt soft samtidigt som samhället aldrig har varit mer våldsamt än vad det är nu. Det har aldrig varit så mycket stök som det är. Men det är så många mesiga människor som ska fråga, eller vad känner du, vad vill du, vad tycker du? Hockey måste våga stå still, ha sin jävla DNA kvar, punkt slut. Sen får alla tycka vad de vill runt omkring. Och de som vill se det, de går på matcherna. Man kan inte passa alla. Vad var det Tommy Sandlin sa? För många vänner gör dig löjlig. Och hockeyn är på väg att hamna där. För många vänner gör dig löjlig. Våga stå där istället för att vara liksom samklang. Vadå samklang? Jag vill bara ha det så här, Lasse. Jävla skitsnack.
Jag såg att Gabriel Landeskog gjorde sånt där Gordie Howe hattrick. Vad är ett Gordie Howe hattrick?
Ja, men det här är så komiskt, för det här är någon sorts myt som är ledsen att slå sönder lite grann. Men Gordie Howe spelade, var det 26 år i NHL? Och så. Ja. Han var över 50 när han spelade NHL. Spelade en hel evighet. Och många tror ju att det här var någonting han gjorde hela tiden. Gordie Howe hattrick. Mål, assist och fight i en och samma match. Det låter ju lite fräckt, det är väldigt nordamerikanskt. Gordie Howe hattrick, look at Gabriel Landeskog. Men Gordie Howe gjorde det 2 gånger på hela sin karriär.
Under alla dessa år.
Ja, under alla dessa år. Det hände det 2 gånger.
I thought it was fantastic. I love the captain. I love the fact that he fought. Second ever Gordie Howe hattrick in Avalanche postseason history. I mean, Johnny, what more do you need to say? That's your leader doing the definition of what a captain should do.
NHL-rekordet har Rick Tocchet som spelar Philadelphia Flyers. Ja. Riktig hårding, bra spelare också. Han gjorde 18 gånger. Så det är inte minst nu.
Men Landeskog en bit kvar.
Gordie Howe hattricks har ju sjunkit, men för slagsmålen har blivit färre. Men hur står det till, du som följer NHL noga, hur är slagsmåls... Jag menar, det som är på nästan den kanadensiska ishockeyns vagga, får man säga, att slagsmål är en del av spelet. Var står NHL just nu?
Vacklar otroligt mycket. Och det är många i både Kanada och USA som är väldigt fundersamma kring vad är vi håller på med. I USA, i många städer, så är det fortfarande NHL något man skämtar och skojar om. Och de andra tv-klipp som visas på så här lokala sportsändningar, det är ju slagsmål. Och så garvar man lite av de där jäkla hockeyspelarna. Den utvecklingen. Men varje gång jag har skrivit om det genom åren har jag alltid fått höra att jag fattar ingenting. I Kanada är det en tradition, bla bla bla. Men det är inte sant. Det är jättemånga kanadensare, ledande liksom. Det är ledare, det finns spelare, före detta spelare, det finns journalister. Jättemånga som är jättemot det här och menar på att 2021, vi kan inte ha det här. Mm. Men amerikansk fotboll klarar ju, det är ju ännu tuffare än hockey. Det går inte att säga emot. De slåss ju inte. Aldrig. Och de få gånger, extremt få gånger, det hettar till, då eskorterar man ut dem och så är det avstängning för den här matchen direkt. Jag vet inte, det är någonstans, allt har sin tid. En gång i tiden hade alla spelat alla utan hjälm. En gång i tiden var bakåtpass förbjudet. Tiderna förändras. Att slagsmål, att det någon gång, det kan jag köpa, att det någon gång kokar över. Någon gång blir någon så in i helvete förbannad. Och lite kanske i Landeskogs fall där då, att en lagkompis åker på en tjuvsmäll, han reagerar direkt. Jag kan fatta det också. Det som är lite speciellt med just Landeskog, han är ju så jävla viktig för sitt lag. Tänk om han hade gjort den här fighten, träffa stenhårt med knytnäven på motståndarens hjälm och bryta i handen. Hade vi snackat Gordie Howe hattrick då? Nej, där kanske Colorados chans att vinna Stanley Cup hade rykt. För att han ska stå upp som en tuff kanadensare enligt någon sorts NHL-kod. Nej, den där koden är gammeldags och ska ut.
Men jag tror att det är på väg att försvinna. Du har varit inne på det igen. Var sak har sin tid, så det kommer att förändras över tid. Skillnaden är fortfarande att NHL godkänner ju 5 minuter fighting och sen får de lira vidare nästa match, va? Eller till och med samma match. Medan vi i Sverige har en disciplinnämnd som går in och stänger av för de här typen av grejerna.
Sporthuset 298.
Jag är Magnus Nyström, du är alltså gäst i Sporthuset. Du inledde sportskribentkarriären på Eskilstuna-tidningen Folket ju en gång i tiden i din hemstad Eskilstuna. Men annars från slutet av 90-talet i de stora tidningarna. Först Dagens Nyheter och sen nu då Expressen.
Och Lasse, vi har ju träffat Magnus rätt många gånger.
Oja,
på hockeyarenor runt om. Du har härjat runt där
på språng.
Verkligen, efter senaste nytt. Men senaste året så har vi noterat skrivit andra typer av texter. Berätta.
Alltså 15 säsonger som krönikör. Dels blev jag nästan lite trött på min egen röst efter ett tag, och vad ska då inte läsarna bli, tänkte jag. Men sen förändrades jobbet så mycket också att jag tyckte inte om det där att det blev mer och mer att sitta framför TV och leverera på slutsignal. Jag förstår att tidningarna vill ha det så, att och också publiken, att de förväntar sig här kommer en åsikt i samma ögonblick som matchen är slut. Och någonstans var det en utmaning där, kan man klara det här? Går det ens att göra det här? Jag kan tänka mig att Mika Zibanejad lyssnar på det här programmet ibland. Så först ska jag säga förlåt Mika, för det som hände var nämligen en match i VM i Köpenhamn. Då jag precis har kommit dit, så jag har inte riktigt koll på uppkopplingar med datorer. Hur kommer jag ner till mixade zonen efter? Cheferna hemma vill ha den här krönikan på slutsignal, och jag ska se till att göra det så bra som möjligt. Vi har precis fått ett nytt skrivprogram, och jag skyller inte ifrån mig egentligen på något. Jag bara förklarar omständigheterna. Så jag lyckas alltså stava hans efternamn på 3 olika sätt i en krönika. För den ska vara klar i samma ögonblick som domaren blåser. Sen ska jag skynda ner, springa någon jäkla gång där jag redan i Köpenhamn, ner en massa trappor, hinna där till mixade zonen för att hinna med spelare. Och det här fick lite uppståndelse efter. Mika kom till och med fram till mig, men hur gick det här till? Men det jag tänkte på så mycket efter, och jag tror att det blev en ganska mycket vändpunkt för mig också, var att det är det här jobbet jag gör idag. Hade det varit några år tidigare, då hade jag suttit i lugn och ro på pressläktaren. Jag hade gått ner i lite mer lugn och ro i alla fall, även om det är bråttom. Jag hade pratat med Mika själv. Det var ju honom jag ville brömma. Han hade varit jättebra den här matchen. Hade fått citat av han. Jag hade hängt kvar länge. Det gjorde jag väldigt ofta. Hade jag hängt runt den där VM-matchen, då kanske Mikas brorsa hade tyckt upp som också hans agent, fått lite av han, kunna prata lite med förbundskapten om Mika, prata med lagkompisar om Mika, kunna gått upp i lugn och ro på pressläktaren och skrivit en text. Men vad gör jag idag? Jo, jag sitter framför TV:n och pangar iväg det på slutsignal, och det vill inte jag göra mer.
Därför att den digitala utvecklingen kräver att man är när du sitter och det innebär att då får du rekrytera andra former av journalister på sista raden som kan klara av att lämna texterna på det här viset. Så det kräver
ju. Jag har ju varit med om situationer där man har suttit i slutspelsmatcher och haft när det blir sudden death. Mm. Då har jag 2 krönikor färdiga. En om det ena laget vinner, en om det andra laget vinner, och så ändrar vissa detaljer bara. Att i många sammanhang, inte bara matcher, går det ju för snabbt. Jag tror att man måste hitta någon sorts mellanläge där, och där får jag ju säga att för mig själv, jag har en jättesnäll chef, Kalle Forssell, som har hjälpt mig att landa rätt i det jag har gjort från egentligen tidigt i höstas, att mera fokusera på reportage, intervjuer. Varje måndag presenterar jag en kultspelare, då får jag sitta just det som jag har älskat och som gjorde att jag blev journalist från första början. Jag får sitta under lång tid och verkligen prata hockey, prata karriär, dissekera en person på ett underbart sätt. Jag är otroligt glad över det. Det är lite amerikansk skola. Det kan ni se än idag i amerikanska. De bästa amerikanska krönikörerna jobbar ju exakt så här. De lämnar inte på slutsignal. En del gör det. Men den typen av journalistik älskar jag verkligen. När det känns som att jag som läsare är på arenan.
Det är som i vår bransch också, Lasse. Jag märker det nu. Det kommer in räknenissar som räknar på det här. Det är billigare att vara hemma och köra off-tube, som det heter. Att man inte är på plats. Och är man inte på plats så är det inte 100% i journalistik. Och även att kommentera en match är, som Jakob Hård sa när han var gäst hos oss, det är också journalistik. Man kan tro att det är bara en ren underhållningsgrej, men det är journalistik. Att bedöma saker på plats, då måste du vara där. Du kan inte se saker utanför bild och så vidare.
Det går emot att allt färre journalister närvarar. Vi har ju redan noterat att den skrivande sidan, de kanske inte bevaka matcherna på plats överhuvudtaget, utan sitter och tittar från tv-bild. Men inte heller tv-journalisterna där. Jag tänker, om du inte hör journalisten på plats,
då är det ju bildproducenten, den som sitter och klipper mellan vilka kameror som ska visa vilken bild som avgör. Och då är det så exempelvis, av egen erfarenhet kan jag tala om hur internationella fotbollförbundet FIFA, jag pratade om det säkert förut, men VM-finalen 2014, Maracanã nedanför Kristusstatyn i Rio de Janeiro och alltihopa det där, när det sker en planstormning, det kom ju in en individ, det är en lirare som skulle in där och springa halvnaken eller helnäck eller vad det nu än var, och det kom ju x antal västar springande från olika håll för att paketera den där figuren och bära ut vederbörande. Men grejen är, enligt FIFAs sändningsdokument får det inte visas, därför att det framställer fotbollen i dålig dagar. Får inte visas. Så bildproducenten, inte en bild. Så hade då inte jag varit på plats. För alla börjar ju hojta, 80 000 eller 90 eller vad det nu var. Börjar ju hojta såklart att det kommer in någon människa med alldeles för svag beklädnad. Direkt från Copacabana här, det måste vi hojta om. Så alla börjar ju skrika. Så de som sitter hemma och lyssnar hör ju hur det är världens vrål på arenan. Samtidigt som bildproducenten gjorde vad då? Jola ut en vybild från den här drönaren, vet du, som var uppe vid Kristusstatyn. Med Maracanã-stadion otroligt läckert upplyst som ett rymdskepp alltihopa det där. Då kan ju en journalist på plats säga det, att om ni undrar vad det hojtas om här på läktaren, så är det just nu en halvnaken figur som jagas av 10 västar här för att bäras ut. Och först när vederbörande var utburen, då närbild på tyske målvakten, så kom insparken. Så det där att sändande, eller rättighetsinnehavaren, har en uppgörelse med de som har sålt rättigheten att inte visa allt, det är ett elände.
Ett litet elände också, inte alls på samma sätt, för det där är ju förjävligt, det är ju som en form av censur nästan, men också fördelen med att vara på en arena också, det är det. Fördelen med att vara på en arena också är att jag menar, när jag var alltid väldigt tidig förr i tiden när jag bevakade matcher på det sättet, en timme innan ofta, man gick runt och pratade med kollegor, med er när ni var där, med liksom talangscouter som är där, man får liksom skvaller från alla möjliga olika hörn efter matcherna, så pratar man med spelare i båda lag, man pratar med ledare, man liksom fick en massa information, och allt det landar ju naturligtvis inte i texten dagen på eller krönikan dagen på, men det var ju, landade ju i min hjärna och fanns ju där i bakhuvudet i kommande texter. Och den dimensionen är ju fullständigt borta om man sitter hemma i soffan.
Veckans surr. Hörrni, jag har vibbar. Från 1992.
I Prag, va?
Ja, Prag och Bratislava. Det handlar alltså om hockey-VM nu som ju är igång. Och det nu slog ju Sverige Schweiz, gudvars, med tydliga siffror dessutom. En väsentligt skarpare prestation än vad inledningen var, med smått obegripliga, i alla fall resultatmässigt, förluster mot Danmark, som Sverige aldrig förlorar mot, och mot Belarus, som Sverige i och för sig förlorat emot någon gång, men vi behöver inte ta upp det. Nu snackar vi VM. Men vibbarna från 92 handlar också om ett utdömt landslag som ju då sågades fullständigt i kvällspressen. Expressen hade ju en helt svart första sida till och med över hur jäkla uselt svenska hockeylandslaget var. 0-0 mot Italien och på väg att missa slutspel. Så vibbar av 92, det landade ju i ett VM-guld.
Ja, precis. Och frågan är om det här kan vända upp på samma sätt efter 7-0 mot Schweiz. För Garpenlövs lag var ju riktigt fiaskoläge efter de här två första matcherna. Som nästan ännu värre än 92 på det sättet att Danmark rankar 12 i världen, Belarus 13 nation i världen. Så det är ju liksom den sämsta starten genom tiderna för Sverige i ett VM. Men på något sätt så grumlas ju allting av det här med att Finland förlorade mot Kazakstan som är ännu lägre rankat. Kanada förlorade mot både Lettland och Tyskland. Guldtippade Ryssland med alla KL-stjärnor förlorade mot Slovakien. Så då grumlas på något sätt de här misslyckandena för 40 kronor.
Och så måste turneringen mätas. Du berättar ju om de resultaten nu som ju gör att den inledningen för 40 kronor, den är inte så farlig. Och jag menar, jag läste Hufvudstabladet om de rubrikerna efter att Finland förlorade på straffar faktiskt mot Kazakstan. Det var ju inte ordinarie tid, men de förlorade då. Det var ju också oerhört stark kritik, va? Så att jag tror att vi får lite grann ha ögonen på att det är en speciell turnering. Många tackar nej, det är karantänsbestämmelser, de lever i en bubbla, det kommer att fortsätta vara lite knasiga resultat. Men grejen är så här, jag blev ju helt plötsligt intresset för en gruppspelsmatch mot Schweiz steg ju rejält efter att Sverige hade förlorat de två första, va? Så nu är jag ju taggad för att se hur det går mot tjeckerna.
Får se om bröderna Kempe blir folkkära. De satte ihop de brorsorna där. Adrian som spelar i Los Angeles Kings och Mario i CSKA Moskva i matchen mot Schweiz. Men om vi inte fokuserar direkt på VM utan i stort i svensk ishockey. Så när du kom in här, Magnus, så sa du: jag är bekymrad. Jag är bekymrad. Varför är du bekymrad?
hockey nästan är på väg att bli en individuell sport mer än en lagsport. Att när man pratar med unga talanger, när man har intervjuer med unga talanger, när man pratar med förtvivlade ungdomsledare runt om i hockey-Sverige, så är fokus är att man ska spela TV-pucken och så ska man in på hockeygymnasiet och så ska man gärna vara med i JVM och så ska man bli draftad och då är lyckan gjord. När hör man en ung kille säga min stora dröm är att spela i Brynäs? Det hör man ju inte. Min stora dröm är att spela i NHL, säger alla. Och någonstans förstår ju den utvecklingen. Men samtidigt så, vi har lite för bråttom. Och jag tror att svensk hockey måste vara mer noggrann här. Att verkligen styra verksamheten rätt. För vad man gör nu är att man skryter om hur många draftade spelare man har. Man skryter om hur många grundseriematcher man vinner i JVM i rad. Det mest bizarra idrottsskryt i svensk idrottshistoria. Det är helt sinnessjukt. Vad fan spelar det för roll? Det är ju inte att vinna grundseriematcher som är grejen. Det är att vinna medaljer. Och just nu, svensk hockey slår sig för bröst. Kolla vad många vi har i NHL. Ja, men de senaste 7 JVM har vi 2 medaljer. Alltså, hockey är en lagsport. Syftet med ishockey är att vinna matcher med sitt lag. Inte att ett fåtal ska bli draftade. Dessutom hela det här med draften är lite komisk också. Där har ju NHL-lagen, jag menar, de profiterar på svensk hockey. De snor över så många talanger de kan. Det är ju sådana här entry-level, billiga kontrakt. De kan dra in hur mycket spelare som helst. Kostar inte de så stora pengar. Sen att bara 2-10 är någonting att ha i slutändan, enligt deras sätt att se. Det skiter de i. Vilket innebär att jättemånga svenska killar åker över dit. Inte för att NHL-lagen egentligen tänker han är redo för NHL. Utan av en enda anledning. Han är draftad i chansar. Och funkar inte han, då står det 20 i kö att ta hans plats. Så det finns ju, jag bara titta, varenda SHL-lag har ju någon spelare som har misslyckats i NHL för att han har kommit dit för tidigt, kommit i fel miljö, inte varit redo för det. Och samtidigt står det Hockeyförbundet och är så nöjda med alla som vi draftade. Jaha, är det det svensk hockey ska sträva mest efter?
Hur borde de göra istället, tycker du?
Ja, men någonstans. Dels måste de stå upp lite tuffare mot NHL och liksom förklara för dem att vill ni att det ska fortsätta komma bra svenska hockeyspelare, vill ni att det här ska vara något långvarigt, då kan vi inte ha den här utvecklingen. För vad har vi då till slut för liga? Och här kommer in på ytterligare en grej som gjort att jag lite grann har tröttnat på SHL, med all respekt för Lasse som jobbar med det. Men 250 svenska spelare är utomlands ungefär. Nivån på SHL idag jämfört med för 5-10 år sedan, det är ju enormt. Jag menar, på den tiden så var det ju klassspelare i alla lag som skulle kunna gå in och vara stjärnor i ett VM, spelare som kunde gå rakt in i en allag. Det har vi ju inte längre. Utan vad SHL har blivit är ju som en liten farmaliga, en liten utvecklingsliga till NHL. Vill vi ha det så? Jag tror svensk hockey behöver ta en otrolig diskussion om vart vill vi komma? Vart är vi på väg? Hur ska vi utveckla svensk hockey till att lagen ska bli bättre?
Inte bara NHL utan KHL också. Nu tar väl de kanske inte de yngsta spelarna, utan det är väl snarare när de kommer, ofta, det är fortfarande drömmen om NHL som är så stark, men de kommer tillbaka därifrån så är det lätt att studsa till en KHL-klubb. Och även den schweiziska ligan är ju ekonomiskt mer uppdriven, men bekymret i konkurrensmässigt perspektiv här är ju att du behöver ju, ska du konkurrera med NHL-drömmen går kanske inte att konkurrera ändå. Men med ett schweiziskt kontrakt exempelvis. Så då måste vi ha upp den ekonomiska förutsättningen i den svenska ishockeyn. Och det där är ju en mycket kontroversiell fråga. Ett sätt att göra det är ju genom att sälja dyra rättigheter. Och då blir det en diskussion internt i den svenska hockeyn att SHL ökar avstånd till hockeyallsvenskan. Och det är en alldeles legitim diskussion. För det är ju helt sant.
Ja, men den är inte så. Det tycker jag att Thomas Johansson har haft en bra när han har varit med i podden. Han sa det väldigt tidigt. Han sa det att även om TV-avtalen går upp på SHL så kan man inte konkurrera med KL och Schweiz och så. Och det gör att det är samma spelare i systemet fortfarande. Ja. Samma ganska låga nivå på spelare då, apropå vad du säger, som gör att det inte blir så stor skillnad mellan SHL och de hockeyallsvenska lagen, även om det är högre lön, utan det är bara samma spelare som får mer eller mindre betalt. Så det blir inte så stora glapp, utan problemet är att vi måste upp ytterligare en hylla för att kunna behålla spelare, att de inte går till KHL och Schweiz och så.
Det måste in, det måste in ytterligare lukrativa samarbetsavtal och så vidare. Vilket såklart är en gigantisk utmaning. Sen gillar jag den här Moritz Seider-grejen. Nämligen att det kommer den tunge talangtysken som fyller 20 här i april. Att han tillhör Detroit Red Wings men lämnar, då blev han fick lira här. Det finns ju andra spelare som är klara för sin nordamerikanska klubb men sätts tillbaka till den svenska.
Det tror jag är enormt viktigt.
Yes, och kan du utöka det från att vara en säsong till kanske två?
För kunde vi få Moritz Seider-typer i alla lag och som Lasse säger kanske i flera år. Och så parat med att vi får hem ett gäng samtidigt, tror jag skulle vara otroligt viktigt också. Minst det Modo fick hem ett helt koppel ex-NHL-spelare, före detta NHL-spelare som kommer hem till Modeklubben. Jag menar, lek med tanken att Brynäs kunde få hem lite Bäckström och Järnkrok och Mattias Ekholm samtidigt. Alltså någonting sånt behövs, tror jag, för stjärnor lockar stjärnor på något sätt också. Och sen får lite stjärnor från NHL och så någon som står och tvekar, ska jag dra till Schweiz? Det är ju lite bättre pengar där, kanske mycket bättre pengar där. Nej men herregud, nu är det så många andra som har dragit till Sverige. Mm. Då gör jag också det. Så någonstans måste den här trenden vändas. Det kan inte bara vara att alla stjärnor bara försvinner, för vad får vi kvar då?
Ja, men frågan är också om hur mycket det påverkar intresset. För min upplevelse kring allsvenskan i fotboll till exempel, det är att svag kvalitet, för det har allsvenskan i fotboll sannoliken jämfört med andra europeiska ligor, gör inte att det blir så himla mycket sämre intresse, utan alla håller på sina lag lika mycket, vilka spelare som än är med. Så jag fattar ju grejen kopplat till svensk ishockeys utveckling kvalitativt, men frågan om det spelar någon roll för de supportrar, de Timrå-supportrar som går nu, de Leksand-supportrar, exakt vilka spelare det är som dyker upp där.
Jag tror att det spelar roll om det blir för mycket omsättning på spelare. För det är också när man går tillbaka i tiden när man visste att ja, men nu kommer Färjestad där. Vad innebär Färjestad? Jo, men det är en kärna med liksom Jörgen Jönsson, Thomas Rodin, Peter Nordström, Pelle Prestberg, många värvlänningar.
Ska vi ta Håkan Lobeng, Åke Gustafsson, Thomas Rundqvist, Kjell Dahlin.
Ja, men vissa utifrån. Men många värmlänningar, många skolade i Karlstad, många varit där länge. Jag menar, du har Joel Lundqvist, där finns ju liten sån tendens kvar ifrån. Alltså, det i klubbarna gör ju att de överlever det mesta på något sätt. Mm. Att då känner ju supportarna kärlek till de där som har varit där länge. Men problemet uppstår ju, tror jag, i många klubbar där omsättningen är för stor. Du inte har den där kärnan. Då alla som är där
påverkar
är folk
intresset
utifrån.
Då för...
Det är jag helt övertygad om att det gör. Ja.
Högt i tak i sporthuset.
När vi ändå pratar om Svenska Hockeyligan så läge att följa upp Brynäs också som vi pratade om för 2 veckor sedan. Då satt ju 2 spelare misstänkta för våldtäkt i det ena fallet och våldtäkt och våld i relation i det andra. Sen blev det en häktning på den ena, men han friades och som jag förstår så finns det misstankar kvar. Vi får se vad det slutar, men det är ju en kalabalik i Brynäs som gäller fortfarande, precis som nu det för 2 veckor sedan. De har väl ingen tränare, de har ingen sportchef, så... Vad händer med en av Sveriges största ishockeyklubbar genom tiderna egentligen?
Ja, det är obegripligt hur det kan gå så illa. Och sen var det väl oklart vem som egentligen styrde föreningen mot slutet där. I och med att Mikael Sundlöv helt plötsligt avgår och tränarna får sparken på bussen och det ena konstigt efter det andra. Så på något sätt har bollen satts i rullning och det har liksom inte riktigt blivit något stopp på det. Och det jag har hört från säker källa vad gällde den första spelaren där misstänkt för väldigt allvarligt brott, det var ju att det i princip landade på någon sorts klubbdirektör och HR-person, att kan vi rent rättsligt tala om för den här personen att han inte kan göra sitt jobb? Nej, det kan vi inte riktigt. Ja, men okej, då han är tillgänglig för spel. Vi kan inte riktigt rättsligt luta oss mot... Men herregud, man tar inte från honom lönen.
Nej,
utan man bara bestämmer rent moraliskt, är det såklart omöjligt. Han kan ju inte spela match.
Och att de vågar ta den risken också, ja, att sätta honom i spel. För vi pratade om den där Kingsley Sarfo som spelade i Malmö och som blev dömd för våldtäkt. Då pratade vi om det där att borde de ha plockat bort honom från lön till och med, men då är det mycket värre fråga. Men att ta bort från match, det borde ju vara ganska odramatiskt. Så att man lät spelaren, att man vågade riskera att sätta spelaren i spel där.
Ja, det är jätte... Men det är väl, har du en organisation utan styrning, utan ledning, utan någon form av eftertanke, då stannar man aldrig riktigt upp och tänker efter. Och det var ju inte så heller att hela föreningens överlevnad hängde på just den här spelaren. Alltså det fanns ju inga argument för att han skulle spela. Verkligen inte. Och jag menar inte att han skulle ha spelat även om de hade legat under med 3-1 i matcher och riskerat att åka ur. Men då hade man ändå någonstans förstått hur de tänkte. Här var det som att de inte tänkte alls.
Nej.
De bara ryckte på axlarna att ja, men han är ju inte begärd häktare än. Det är klart han kan lira.
Du behöver inte ha arbetsrättsligt helt korrekt om du ställer över en lirare. Du kan ju tala om för coachen. Hur ser din kompass ut som huvudcoach? Titta på det här. Hur tycker du att vi ska agera? Vad känner du i det här fallet? Tycker du att det är okej att ta ut en lirare som figurerar i det här sammanhanget? Vad säger din kompass? Vad tycker du själv? Och om coachen då säger att du är ganska lyra, ja, då har du ju fått besked om att då har du fel coach. Mm. Så det är ju uppifrån och ner. Och du behöver inte göra det så himla krångligt. Det behöver inte vara arbetsrättsregler och jurister och HR-avdelningar. Har vi HR-avdelningar för att tala om för varann? Att vi ska inte vara misstänkta för att ha våld i nära relation. Vi ska inte ha någon som anmäler någon annan för att de har lappat till någon eller vad som nu har hänt. Det behöver inte vara så krångligt.
Den här personen är i den här situationen, han spelar ingen mer den här säsongen, punkt slut.
Och då spelar ingen roll, att för jag tror i det fallet var han inte delgiven misstanke än. Men det spelar ingen roll, för de kände ju till hela grejen.
De kände till det, ja. Och det är ju nog, bort med han. Informera hela laget, han spelar ingen mer den här säsongen. Vi klarar det här ändå.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Tipsa, fråga, tyck till @ Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, och så rasar din härliga mejl. Älskar när det plingar till. Bing! Via sporthusetpodcast.se. Och nästa avsnitt, då ska vi prata en hel del inför fotbolls-EM. Så det kanske finns spännande tankegångar från er där ute kring EM. Men till att börja med, du Lasse har ju övermorgon. Det är game day, Finland, en av två träningsmatcher för EM.
Det stämmer. Sverige spelar på lördag mot Finland. Friends Arena. Gäller även andra matchen sen som är lördagen därpå mot Armenien. Sen stänger EM-förberedelserna. Det är ju tudelat med den här typen av matcher. Dels är det möjligheten för någon enskild att möjligen få Jan Andersson och Peter Wettergren, förbundskaptenen, att fundera lite grann på hur de ska göra med sin startelva. Men de allra flesta vill ju trippa ju kring och tänka, ingen skada här, ingen skada, jag vill inte tackla Jonas, eller något sånt där. För det är ju EM som är den stora det stora slutmålet och huvudattraktionen, givetvis.
Du kommer få plugga på sån här, jag kan skicka dig lite allsvensk fakta. Rasmus Schüller i Djurgården och så vidare. Det är faktiskt en del allsvenska spelare i den finska EM-truppen.
Klingande tysk namn på Schüller får man ju ändå säga. Och målvakten har ju klingande ungers namn för övrigt, så att det blir lite kul. Välkomna, det är lördag kväll som gäller. Ja, vi går igång klockan 18. Radetzky heter för övrigt målvakten, dock inte som marschen. Och så vidare.
Och så är det en annan match också på lördag. Sirius favoritmatch. Du kanske hörde det förra avsnittet.
Manchester City möter Chelsea i finalen i Champions League nu på lördag klockan 21.00.
Du har tuff konkurrens den här lördagen. Champions League-finalen. Hel engelsk.
Men du kan fråga till Siri, vad gör man om man vill uppleva båda matcherna? Då är svaret, sitter kvar uppkopplad. För de avlöser med varandra, va?
Håll er uppkopplade. En häftig fotbollskväll på lördag 18.00 till 23.00.
Nej. Champions League-finalen också på gång, det kan vi också ta tag i nästa avsnitt. Men i det här avsnittet, här och nu, ytterligare ett lyssna-mail med kritik mot svensk ishockey som kräver in serieavgifter, vi har varit på det tidigare, under pandemin, trots att serier ligger nere. Ytterligare en lyssnare som har plågats av det här.
Det står så här, vi är några som driver och spelar ishockey i laget Black Wings på Division 4-nivå i Östergötlands Småland. Detta helt på ideell basis. Därför är varenda krona och öre livsviktiga för oss. Vi arbetar varje år med att få in sponsorer för att få ner medlemsavgiften så mycket som möjligt. Vilket är svårt då det i princip är ren goodwill ifrån företag som vill ställa upp med kapital i och med att det är Division 4 lägst i systemet i den här regionen. Nu den här säsongen har vi som väntat inte spelat en enda match på grund av pandemin. Dock så har vi varit tvungna att betala fulla serieavgifter, spela kort med mera den här säsongen utan att få någonting tillbaka. I det stora hela är det inga astronomiska summor att tala om överhuvudtaget, men för oss som ideell förening betyder som sagt varje krona fantastiskt mycket. Han skriver så och säger samtidigt ursäkta ordvalet. Men i det här sammanhanget är det mer än korrekt att använda. Jag vet att ni har haft uppe detta ämne vid tidigare avsnitt. Vill bara lyfta frågan igen och höra vad ni anser i detta. Detta kan i slutändan tyvärr göra så att vi och troligtvis flera andra ideella föreningar inte har råd att finnas kvar. Medlemmar vill inte betala för en tjänst de inte får levererat. Med vänlig hälsning Daniel Bergstrand, Black Wings HC i Jönköping.
Ja, och jag läste en artikel i Sportbladet. Det här gäller ju inte bara ishockeyförbundet ska vi säga, utan svenska innebandyförbundet. Det har också varit inne på Lasse. Meddelar också faktiskt gjort under säsongen klubbar som är kupparrangörer när pandemin slog till, att ni klubbar som är kupparrangörer, ni ska betala tillbaka anmälningsavgifterna för anmälda lag. Och då är det ju provocerande, måste jag säga. Inte bara det är ju faktiskt fel. Att de inte gör på samma sätt när det gäller deras egna serier. Som de säger till de här klubbarna. Att, så Svenska innebandyförbundet betalar inte tillbaka några pengar. Och jag såg också förbundets replik då vad det gäller innebandyn. Serierna ställdes in i gångna säsongen, men det stora arbetet med administrationen inför seriestarten hann ändå genomföras. Och det är den man tar betalt för. Så man tar betalt för administrationen trots att inga serier har genomförts.
Mm, och det här är oförskämt och ingenting annat. Därför att här sitter specialidrottsförbunden och har synpunkter och åsikter på att staten ska betala ut bidrag och stöd. Riksidrottsförbundet får pengar som fördelas hos specialidrottsförbunden. Och de sätter sig på de pengarna alltså. De betalar inte tillbaka. Och i det här fallet, vid det exempel jag läste i mejlet alldeles nyss från Daniel här, då är det säkerligen distriktsförbundet som heller inte betalar tillbaka. Och det är ynkligt att säga att de ska ta betalt för att ett dataprogram har lagt seriespelet. De har inte skickat några domar, de har inte haft några matchflyttar, de har inte hållit på med några handläggningsfrågor överhuvudtaget, och det ska de har betalt för. Betala tillbaka pengarna, och att inte klubbarna säger till idrottsförbunden, ut härifrån, stick, vi vill inte veta av er. Vi vill inte veta av er. Men att distriktsförbunden inte vågar säga till sina moderförbund att vi måste ta den här frågan, vi måste betala tillbaka pengarna. Det är så otroligt dåligt ledarskap. Så som ideell företrädare så skäms jag. Usch! Men Daniel beskriver det ju så oerhört väl i det här mejlet. Det är alltså en hockeyklubb på division 4-nivå. Han skriver så här: vi arbetar varje år med att få in sponsorer för att få ner medlemsavgiften så mycket som möjligt. Vilket är svårt, och i princip är det en goodwill från företag som vill ställa upp med kapital i och med att det är division 4, det är längst ner i seriesystemet. Det är precis det här handlar om. Man kämpar om varje krona, och de som lirar division 4 hockey, jag kan meddela höga potentat, det är faktiskt ingen ersättning. De har ingen lön. De får inte det, utan de är tvungna att pröjsa för att lira själv. Och det kanske finns så att det finns en familj att ta hänsyn till här. Det kanske finns barn och ungdomar i familjen som också ska idrotta, och det kostar enorma pengar. Herregud, det är väl inget svårt att betala tillbaka pengarna. Och att inte Riksidrottsförbundet, som ju sitter på en kassa på jag vet inte hur många, vad har vi sagt, är det en halv miljard eller vad det är, 250 miljoner, att inte de säger åt, när vi betalar ut bidragen till er så ska ni se till att betala tillbaka serieavgifter och andra avgifter som har betalts in för grejer ni inte har kunnat genomföra. Att de inte sätter det som krav. Trams!
Läge att lacka, kanske också för er där ute. Ni är säkert fler som finns i klubbar en bit ner i seriesystemet, ja, och som tvingas till anmälningsavgifter trots att serierna inte har spelats. Så är det när det gäller breddidrotten just nu. Men några få dallrande kvar av elitidrotten vad det gäller inomhussporterna i Sverige denna maj månad, så blev Skuru svenska mästare i handboll på damsidan den här veckan. Finalseger över skånska Hör, Nackalagets första guld på 16 år. Och det som återstår, herrarnas basket. Norrköping leder 2-0 i matchen mot Södertälje, bäst av 7. Tredje finalen spelas denna torsdag när avsnittet kommer ut. Som vanligt stort tack till alla er lyssnare som pumpar oss med kloka meddelanden via sociala medier och vår hemsida sporthusetpodcast.se. På Twitter @sporthuset, där briljerade ni som vanligt. Jörgen Eksvärd, Elsa Wik Ström och André Ulfborg nådde fram till programstarten. Avsnittssiffran 298. Kanske kan vara något för dig också, Magnus. Du gillar väl sifferexercis?
Ja, och 298. Jag kände att då vill jag ju bidra lite grann också. Och
ja, du är här också. Bra.
Två hockeysiffror som är väl värda att nämna. Lite lustigt med Thomas Gradin, en av svensk hockeys mest underskattade spelare kanske genom tiderna. Fantastiskt fin NHL-karriär. Han är ju kvar där borta fortfarande för övrigt. Jobbar som scout för Vancouver. Lång fin karriär och var ju en lirare i ordets rätta bemärkelse. 298 utvisningsminuter blev det också under Gradins NHL-år.
Det var inte så mycket, va?
Nej, det var inte så mycket.
Han gjorde fler poäng. Inte.
Ja, exakt. Och han var nog tvungen att ta en del sådana där när alla andra i hans femma slogs, kan jag gissa. Att han fick några extra minuter bara för att rensa upp i den tidens NHL kanske. Brad Richards gjorde 298 mål i NHL. Han är ju bland annat Stanley Cup med Fredrik Modin i Tampa Bay. Det var jag faktiskt där. Jag gick runt på isen med mikrofon och intervjuade. Vann också med Chicago sen. 298 NHL-mål i karriären.
Och det passar ju bra på NHL, för Tampa är ju regerande mästare. Och vi hade Thomas Johansson som tippade att Colorado Avalanche ska bli mästare den här gången. Och sen hade vi också i avsnitt 293 programledaren för sändningarna på Viaplay ifrån Stanley Cup-slutspelet. Och han var inne på liknande spår.
Niklas Gide i Sporthuset. Och det Rantanen, McKinnon, Landeskog, Makar, du vet, en back som man bara, wow, vad hände? Det var en hockey som verkligen tilltalade mig, och de är ju effektiva också. Och att det är en svensk kapten där som verkligen har blivit en världsspelare nu också i Gabriel Landeskog. Det är definitivt en av de stora utmanarna. Men mästaren är ju Tampa, och de vet hur man vinner. Säsongen blir inte lika lång den här som det brukar vara, så att det kanske är lite smidigare att försvara en titel. Så Colorado, Tampa.
Ja, Tampa Bay tror jag absolut på i final. Jag tror faktiskt att de kan dessutom gå hela vägen och vinna. Lite tveksam till att Colorado ska hålla hela vägen. Kan ha fel där, det är ett otroligt bra lag. Men Colorado kommer, om de ska ta sig till final, tvingas gå förbi Vegas. Det kan bli någon sorts, jag vet inte, det kommer bli en tungviktsdrabbning av stora mått. Så Tampa får mitt tips.
Den vill man ju se. Kvartsfinalen mellan Colorado Avalanche och Las Vegas Knights. Den vill man ju se, för det kan ju bli en hejdundrande hockeyföreställning över en lång serie alltså.
Ja. Verkligen.
Men noterbart är ju också det här med, det är ändå Kanadas sport där. Men hur är det med de kanadensiska lagen?
Ja, det här är helt fascinerande. Det är ju faktiskt så att inget lag från Kanada har vunnit Stanley Cup sedan 1993. De Montreal Canadiens vann. Och ligan, alltså fortfarande över hälften av spelarna i dagens NHL är kanadensare, trots då att det har kommit in så många andra utifrån. Det är ju 7 kanadensiska lag i NHL. Montreal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Ottawa. Sen 93 har vi haft några kanadensiska lag i finaler. Vancouver till och med 2 Game 7, den klassiska i Madison Square Garden när Rangers vann.
94.
Och den de borde vunnit på hemmaplan mot Boston med Sedinarna där. Calgary också en Game 7. Men fascinerade med det här också, för att sätta i perspektiv hur länge sedan det var, så har vi alltså under åren sen Montreal vann, senast ett kanadensiskt lag vann Stanley Cup, har vi haft 3 NHL-lockouter, 7 vinter-OS, NHL har fått in 7 nya lag, snart ett 8 när Seattle kommer in. Av de här nya lagen är det både Anaheim och Tampa Bay som har vunnit Stanley Cup. Mm. Så Kanada har ju ett otroligt dåligt
facit. Varför?
En huvudanledning tror jag är dålig ledning helt enkelt. Det är lite en sån här old boys club mentalitet i NHL, att man plockar in gamla lirare och tror att ta för givet att de är bra coacher, de är bra general managers, de har ingen koll på någonting när det gäller de jobben. De har bra spelare, men de har inte en susning om vad de håller på med. Medan Toronto har gått i lite motsatt riktning med den här Kyle Dubas. Han var ju bara 28 år när han fick general manager jobbet, en sån här sifferkille, nya moderna generationen. Han har tagit in Haley Wickenheiser, legendariska damspelaren. Han har poängterat att det går inte att ha en organisation med bara vita gubbar. Det måste vara bredd, det måste vara bättre. Toronto är ju någonting på spåren här. De är liksom på väg åt ett annat håll. Och det kommer förhoppningsvis få något form av positivt resultat för Toronto. För det sjuka med dem då. Klassiska Toronto Maple Leafs, som alltid haft alla förutsättningar för succé. Även under lönetaket. Folk vill spela i Toronto. John Tavares kommer dit. Han Islanders affischnamn. Han vill till Toronto. De har inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004.
Nej.
Inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004 när Sundin var där. Ja, så att nej, ja. Det borde ändras och få in lite bättre ledare.
Och det är
ledare.
Så speciellt för att det är total dominans av antalet kanadensiska spelare i ligan. Ja. Det är väl liksom hälften av, alltså mer än hälften av lirarna är kanadensare. Ja. Ja. Det är väl dubbelt så många kanadensare som amerikaner och sånt där.
Ja, de är lite över hälften fortfarande. Ja.
Men alltså, mycket spännande spaning. I ett lönetak också, så att även om den amerikanska ekonomin är starkare för att starta nya klubbar i nya städer och så vidare, så är det ju ett lönetak som gäller, så du kan ju så att säga inte betala dig till ett kanonlag i ögonfallande svaga organisationer.
Ja, och Toronto Maple Leafs, de har ju lång era med då är det inte bara lönetak, då de kunde betala hur mycket löner som helst och folk ville till Toronto, inte ens då lyckas de ju.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba idag.
Fruktansvärd utmaning att begripa hur det här doe från förra veckan ska hanteras.
Har du inte förberett eller?
Av två skäl. Dels därför att ingen här ser ut att vara redo att prata om det. Nummer två Är det kärlek verkligen? Eller är det olycka? Det beror ju på om du talar om en svensk eller en dansk. De båda gick ju vidare på 2-2 matchen i Europamästerskapen 2004 när Sverige och Danmark gjorde det precis som tog bort Italien. Mm. Och det är baske med ingen kärlek i det där.
Det är 2-1 i kärlek.
Från italienarnas sida.
Nej, de,
de är ju en starkare internationell fotbollsnation som har två röster. Så det blir do även där.
Ja.
Vad gör vi? Vad händer?
Nej, men vi har en gäst på gång. Nästa avsnitt. För att när jag förstod vilken gäst vi skulle få så tänkte jag, det här skjuter vi upp till dess. Och då tänkte jag så här att, vad tror du om det? Att du, Magnus, får ta tag i en egen kärleksbombning. Alltså någonting som du vill lyfta fram. Ska vi köra så, Lasse?
Mm, absolut, absolut.
Ja.
Vad vill du snacka om?
Jag vill snacka om de balanskonstnärer i idrottens värld som jag är mest imponerad av. Nämligen racerförarna.
Jag trodde du skulle hänföra eller falla in i det Leif Borg brukar prata om, hur oerhört skarpt slipad en skridsko är, för det är den viktigaste balansen av alla. Men du hittar något annat.
Ja, de är balanskonstnärer, hockeyspelarna också, men de slår inte racerförarna.
Balanskonstnärer, racerförare, kärleksbombning signerad Magnus Nyström. Detta ser jag fram emot.
Ja tack, och jag tar mitt avstamp i uppväxten i Eskilstuna då, där man ju får det i blodet, speedway-sporten. Det hördes över hela stan när de körde på den tiden. På den tiden låg speedwaybanan mitt inne i centrum, alldeles in till Tunavallen och Parken Zoo. Jag vet inte hur djuren på Zoo klarar av de där dundrande speedwayhojarna några gånger i veckan. Den klassiska arbetarsporten i arbetarstaden. Och sen var det då den här stora stjärnan som jag bara fick höra talas om tyvärr då. Tommy Jansson hette han. Lokal kille från stan. Hans pappa hade varit en duktig förare. Kört VM-final på Wembley till och med, pappa Joel. Tommy själv, 15 år gammal, önskar sig inte en moppe när han fyller 15, han önskar sig speedwaycykel. Tre år senare körde han VM-final. Det var 1000 pers på träningarna med smederna på den tiden. Han var ännu populärare i England, proffs i Wimbledon, otroligt framgångsrik. Och sen tyvärr, 23 år gammal, 20 maj 1976, omkom han i samband med ett VM-kval på Gubbängen i Stockholm. Och hela min uppväxt hörde jag historier och berättelser om Tommy. Och det berörde ju väldigt djupt. Så att många år senare så bestämde jag mig för att nej, jag måste skriva boken som jag själv alltid ville läsa. Boken om Tommy Jansson. Så jag kontaktade hans föräldrar som båda levde då, Joel och Inga-Lill. Tillbringade dagar tillsammans med dem. Deras klippböcker, jag fick Tommys gamla dagböcker. Träffade Tommys dåvarande flickvän. Förare han körde med, andra kompis, hans brorsa Bosse. Och så skrev jag boken Utan bromsar om Tommy Jansson, som även kom ut på engelska, vilket var en otroligt hedrande, någon sorts kärleksförklaring till Tommy, till familjen Jansson, till speedwaysporten och till Eskilstuna. Och för mig så är det en sport som ligger så otroligt varmt om hjärtat, och jag glömmer aldrig de där första stunderna på motorstadion när man inser att här kommer de dundrandes i 110 km i timmen och snabbare än det ibland på motorcyklar utan bromsar. Och just det var så, va? Har de inga bromsar? Och de bemästrar ju något som egentligen är helt omöjligt. De gör ju något som är livsfarligt. Tack och lov har ju säkerheten blivit så mycket bättre nu för tiden i alla motorsporter. Och i speedway också. På den tiden var det ju träplank, och det var ju det som orsakade Tommys tragiska slut. Men någonstans fick jag den här sporten, som jag sa, in i blodet. Det är ju med stor glädje jag upplevt de här senaste åren med tre raka SM-guld. Och lyckas till och med få mina stockholmare till barn och falla för speedway-sport i Eskilstuna. Deras kompisar är rådligt, vadå? Vad åker ni på en motortävling i Eskilstuna? Ja. Men sen från speedway får jag plötsligt då ta klivet in i Formel 1. Då det här med fart på något vis höjdes några varv, för att uttrycka det bild. Det var 2014 när jag första gången åker på en Formel 1-tävling. Marcus Ericsson har just kommit in i Formel 1-cirkusen. Och att första gången i sitt liv stå bredvid en Formel 1-bana när de susar förbi. Alltså det är en upplevelse som inte går att beskriva. Du ramlar nästan baklänges.
Oh, that's a big crash as well, and that's the salvo of Marcus Ericsson. Red flagged the session. Session suspended. And Paul, there was absolutely nothing he could do. The car just went on under braking, just stepped out from underneath him.
Så då frågar jag Marcus, är det så att det ibland kan vara lite som i speedway, att man lite knuffar någon, lite med flit knuffar undan? Det här var ju Tony Rickardsson jättebra på, putta bort folk. Kan det till och med vara att man åker in framför någon och bromsar, inte för man måste utan för att man jävlas helt enkelt, lite sånt speedway tjuv och rackarspel? Marcus tittade på mig och log lite överseende och garvade lite och sa, Magnus, hur fort går en speedwaycykel? Ja, 110-120. Så vi åker i 300 km i timmen. Det är helt omöjligt att bete sig på det sättet. För då blir det direkt, i de flesta fall, en allvarlig olycka. Det går ju inte att putta på någon i 300. Liksom. För då är risken stor att det smäller rejält. Så där börjar jag ju förstå att, oj hoppsan, nu har den här farten kommit upp på en annan nivå. Nu börjar jag förstå det här med balanskonstnärer som de verkligen är. I den meningen att, som jag sa, man bemästrar något som egentligen är omöjligt. Alla som någon gång har testat att åka go-kart, ni vet den här känslan när det släpper. Man känner, wow, shit, och tror man är på väg av. Men det är precis som man klarar kurvan. Då får man ofta rätt bra tid också. Man är precis på gränsen. Så här kör de hela tiden i Formel 1. En annan sak som jag har lärt mig, nu kör ju han IndyCar, där det faktiskt går ännu snabbare. Där de är uppe i farten på 400 km i timmen när de kör de här ovalracen. Snart kommer ju klassiska Indy 500. Då Felix Rosenqvist, Marcus Ericsson på startlinjen i det här otroligt klassiska loppet. Och där händer ju en del krascher. Det kan gå i 250 km i timmen eller ännu snabbare. Och de försöker ju naturligtvis parera med ratten. Men när de inser att det här kommer inte gå, jag kommer smälla in i muren, jag kommer åka av med bilen, då sätter de alltså händerna över bröstet, kors över bröstet. Alltså bara den sinnesnärvaron att snart kraschar jag, men jag släpper ratten. Det låter ju helt vrickat. Och jag tror att vi som vanliga svensson skulle ju panikhålla ratten till det small. Ja, varför gör de så då? Jo, det gör de för att skydda fingrarna. För håller du i ratten och får ett jäkla slag när det smäller, kan du bryta ett finger. Och vad racerförare bryta ett finger, ja, då kan du inte köra. Så att det är helt enkelt för att kunna hoppa in i den där bilen i samma våldsamma fart bara någon dag senare eller dagen efter. Nej, så för mig var det ju självklart när jag fick möjligheten att kärleksbomba racerförare, att det var liksom givet att ta upp den här aspekten av en sport som jag tycker är otroligt fascinerande, just för deras förmåga att göra det där som inte borde vara möjligt.
Jag förstår ju den enorma fascinationen som motorsporten har. Inte minst utöver på de snabbaste tävlingarna kan det ju vara över 200 000 människor som samlas på banan för att se någonting som är omöjligt att se.
Det står ju de, timme ut och timme in, och de ser ju, det är omöjligt alltså, jag kan inte begripa det. Eller du kan föra ner det till Svenska rallyt som vi har kärleksbombat i ett avsnitt nummer, som du kommer komma på sen, Tommy.
Jonas Kruse.
Exakt. Där de står och väntar för att i fem sekunder, sju sekunder får sina guppande elljus bara strålkastar och sen är bilen borta. Men det är fascinationen, och det är klart att det är farten. Och sen är det ju det som också är det farliga. Och det är ju omöjligt att inte få en fascination till det.
Din bok om Tommy Jansson, den som heter Utan bromsar, finns den att köpa fortfarande eller?
Nej, den är totalt, du är det antikvariat, ja. Och ganska dyrt också.
Ja, okej. Okay. Den var ju omnämnd för övrigt i vårt avsnitt där det handlade om olika biografier som hyllade utav en av våra lyssnare. Mm. Vad skulle du säga att den visar när det gäller motorsporten?
Ja, men på något sätt är det ju det som är liksom den stora tjusningen som jag lite var inne på också. Alltså, de här personerna på speedwaycyklar och i racerbilar, de gör ju någonting som egentligen är omöjligt. Det ska inte gå. Och de gör det förenat med livsfara. Nu är säkerheten så mycket, mycket bättre än hur det var på Tommys tid då det var träplank. Nu är det ju så här eller luftstaket, och Formel 1 har ju de här skydden över cockpit, eller så här, över förarhytten. Du kan liksom inte ramla på skallen längre. Så säkerheten har ju förbättrats oerhört mycket, och det är ju få allvarliga olyckor nu för tiden. Men samtidigt så finns ju faran där, och det är ju där någonstans som är så kittlande. Och de är på gränsen precis hela tiden. Men de gör det, och de klarar av det, och de klarar av helt makalösa omkörningar när det verkligen borde vara fysiskt omöjligt.
Jag vill ju ändå veta hur det blir med balansakten i do, kärlek eller olycka.
Ja.
Det blir nästa vecka.
Ja, det blir inte...
Det blir inte lika fartfyllt. Det är en fascinerande berättelse, Magnus. Tack så mycket. Och tack för att du kom hit, Magnus. Och
tack så mycket.
Ja, du kör ju utan bromsar när du pepprar på här med dina ord.
Ja, tack så mycket. Ja, hoppas att lyssnarna orkar lyssna på alla ord. Ja.
Mycket intressant. Och vad säger som, vi har ju här ett supportersång folk får skicka in, och ni lyssnar alltså. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida, våra sociala medier. I den här publiklösa tiden vi lever så kommer in allt möjligt. Och apropå att du är här så har vi fått in ifrån två lyssnare, och vi kan väl avsluta så, Lasse, en Speedway-låt.
Motorknatter
här.
Det
finns Speedway-hymnen.
Motorknatter.
Det ser jag fram emot.
Alltså, såväl Andreas Gavelius som Arvid Johansson, de önskar samma låt. Vi tror att det är oberoende av varandra. Men jag vill citera Andreas Gavelius, han skriver så här: vår familj har ett landställe i Smålands djupa skogar. Ett starkt minne är när jag var 6-7 år gammal och hörde mullret och spiken från Vetlanda motorstadion en mil bort. Och jag förbluffades över hur långt ljud når. Pappa har alltid varit ett stort fan av all idrott från Vetlanda. Det kan ha varit fotboll, bandy, men också speedway. Och jag och mina bröder är uppvuxna på dessa idrotter tack vare pappas intresse då. Så önskan från Andreas Gavelius, och jag vill lägga till Arvid Johansson här då, är att som avslutningslåt få höra Elit Vetlanda-sången. Just för att få höra det där härliga mullret från Vetlanda ända upp till Stockholm, skriver Andreas.
Ja, men då avslutar vi så, eller?
Låter underbart.
Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Då är det Doe Doe. Här är Elit Vetlanda-sången.
Tack för idag.
Hej då.
Hej, hej. Hej
då.
Sveriges bästa lag står och gasar i det på Elit Vetlanda. Med förare på flera länder, Elit Vetlanda. De rullar sakta fram mot grinden. De varvar upp och starten går. Oh, 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 oh. Elit Vetlanda.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.